Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Och välkomna allesammans till nyhetsveckan nummer 53. Hallå där nere i Bulgarien, Ingrid Karlqvist.
Hallå Maria Salander här nere från Bulgarien. Idag kan jag meddela att idag är det faktiskt lite svalare väder. Det är skönt, det har varit så fruktansvärt varmt här.
Åh, så synd om dig. Och jag som fick cykla hem med min son från hans skola igår i ösregn och storm. Det hade ju varit mycket. Mycket tråkigare att jag inte tänkte på det om det hade varit strålande sol.
Och 30 grader, ja.
Du, idag har vi massor på agendan så vi får inte vara så långrandiga. Vi ska prata om att alla ryska agenter som vi har i Sverige.
Mm.
Det är du och jag bland annat, det är Chang Frick, det är Vidar på Fria Tider och allt medier för den delen. Fler uzbekiska terrorister, kompisar till Akilov har varit i farten. Mm. Och så har du en liten dokumentär om Bashir Abani, din vän, bortgångne vän som du vill puffa lite för.
Jajamän, men först kastar vi oss över Platina-sponsorerna. Och de är faktiskt ett helt gäng den här veckan. Och det är Mikael som skriver tack för ert fantastiska jobb. Peter skriver ni är bara bäst. Jan, här är 500-ringen jag lovade. Bra jobbat. Det var faktiskt en rätt rolig sak att han håller på Bajen och jag på HIF. Och så skulle HIF åka upp och möta Bajen. Och då skrev han så här. Okej, vi gör så här. Att om Bajen vinner så får ni 500 kronor. Men om det blir oavgjort eller HIF vinner så får ni bara 50. Så det blev lite plåster i min sorg där.
Ja, det var ett väldigt fint plåster, Jan.
Tack. Ja, verkligen. Tack för det, Jan. Björn skriver. Morgan, du kommer aldrig att kunna tysta oss. Och Mikael har blivit månadsdonator. Och har inget särskilt meddelande. Micke. Och Elisabeth, hon skriver fortsätt utan YouTube. Anna skriver jättebra jobb. Fortsätt så. David skriver donation till Ingrid och Maria. Helt sjukt att ni är avstängda och här får ni plåster på såren. Och så har vi en anonym som skriver en insättning som protest mot etablissemanget för att ni har blivit nedstängda. Kämpa på!
Underbara, underbara, underbara lyssnare. Det värmer våra hjärtan så att ni kan inte ana. Vi var lite rädda att allt skulle gå åt pipan nu när vi blev utslängda från YouTube. Men det verkar inte så, Ingrid.
Nej, det verkar som att vi har behållit de flesta lyssnarna och kanske fått en del nya också. För att siffrorna på Spreaker och på Podbean ser bra ut. Det kan bli bättre naturligtvis och det hoppas vi ju på. Men så att ni som lyssnar, sprid nu det här var vi finns någonstans. Så att inte folk tappar bort oss. Det är ju det som var fördelen med YouTube var ju att det kom upp. Alltså rekommendationer så att de som aldrig hade då lyssnat på oss tidigare plötsligt, vad är de för några, Ingrid och Maria, så sätter man på det. Så funkar ju inte de här podcastkanalerna riktigt.
Nej, jag vet inte, man kan väl få rekommendationer också, men jag tror inte det liksom är det är inte lika överskådligt som det är på YouTube tyvärr. Så att sprid poddarna från Spreaker och från Podbean och till vänner och bekanta och alla ni kan komma på. Så att vi kan få ännu fler lyssnare. Och som vanligt, har ni en slant över, fortsätt stötta oss. För att annars så kan vi inte hålla på med det här. Vi kan inte podda och vi kan inte skriva artiklar utan ert stöd. Och all info om hur ni hjälper oss. Skickar ett bidrag till oss. Det finns på hemsidan och det finns i show notes. Alltså det kan ni se på Spreaker och på Podbean där det står om programmet. Så står det vår bankgiro och Swish och PayPal.
Jajamän.
Så är det.
Mm. Ja, nu vill jag då puffa för dokumentären om Bashir Rabbani som ju lämnade oss alldeles för tidigt, bara drygt 30 år gammal, i den 15 december 2017. Och det var ju så att det var två killar från Malmö som heter Jash och Olle. Jag minns inte deras efternamn, det är så krångliga efternamn. Men de bestämde sig ganska med detsamma. De är liksom i början av en dokumentärfilmskarriär kan man säga. Och att de ville göra en dokumentär om Bashir, eftersom dels för att det var så chockartat att han dog, och dels därför att det var att man hade spridit en sån vulgär och felaktig bild av honom, att han framställdes som en högerextrem och nazist och antisemit och gud vet allt vad det var, och att han hotade journalister för att han gjorde precis som journalister gör, nämligen gick hem och ringde på dörren när folk inte svarade i telefon. Och det som är helt okej för mainstreamjournalister var ju fruktansvärt hatiskt och hotfullt när Bashir gjorde det. Så att de har liksom samlat ihop människor som kände Bashir. Det är dels gamla bekanta skolkamrater och så är det liksom bästisarna och så är det hans bror. Och så är det jag. Och så är det Lasse Wilhelmsson och Mia Berg, jag tror... inte jag missade någon nu. Jo, det kanske jag gjorde. Jo, Torbjörn Sassersson också. Som hade liksom mer, vad ska man säga, kollegiala relationer till Bashir. Och jag tycker det är ett väldigt fint porträtt de gör av honom. Och jag hoppas att den får många tittare. För det är den väl värd.
Ja, och låt oss hoppas att inte YouTube tar ner filmen.
Ja, det vet man ju aldrig. Men det är liksom...
det vet man aldrig.
Nej, precis. Och det skulle vara för att det är vissa människor med det som anses vara fruktansvärda. Till exempel jag.
Ja, Bashir själv är ju en kontroversiell person som det brukar heta.
Men jag tycker den är fin. Ja. Det som man kan säga om man ska ha liksom någon invändning så är det att de berör överhuvudtaget. Alltså det finns ingen speakerröst utan det är bara liksom klippt ihop i olika intervjuer och sådär. Så men då är det ju så att Bashir fick ju en muslimsk begravning. Och de här två bästisarna då som intervjuas, de sitter bredvid hans grav. Och man ser ju då att det är en muslimsk gravsten, en sån här grön lite trägrej. Och, men liksom ordet islam eller huruvida Bashir var muslim, det nämns överhuvudtaget inte. Och det kan ju bli lite konstigt för en del som tänker, varför är det en muslims gravsten? Bashir hade väl tagit avstånd från islam. Och jag tror att det är så här att anledningen till att de inte går in på det överhuvudtaget, det är nog att jag tror att hans bror aldrig hade ställt upp om det hade blivit ett tema. För att det var ju så att familjen visste ju inte att Bashir, ja brodern visste det nog, men inte resten av familjen visste inte att han kallade sig ateist och att han inte hade, jag tror inte att han hade velat ha en muslims begravning om han hade fått bestämma, men nu är det ju som det liksom.
Ja, se dokumentären. Bashir var en fantastiskt intressant människa. Jag fick han tyvärr aldrig träffa honom. Jag har pratat med honom i telefon flera gånger. Mm. Och det var väldigt intressanta samtal kan jag säga. Det var till och med så att Ingrid surnade ihop lite för att vi satt och babblade så länge.
Ja, Bashir och jag var ute och käkade. Och sen så vet jag inte, du ringde väl. Och så ville du prata med Bashir och sen satt ni där och pratade en halvtimme. Liksom.
Ja, och du bara, yes, hallå, jag är här.
Ja.
Ja, vila i frid, Bashir. Vi ska prata lite om Google-skandalen. En till har ju rullats upp nu då, va? Och det tangerar ju våran avstängning från YouTube kan man säga.
Mm-hmm. Det är ju nämligen så. Ja, jag kan berätta att det är ju då en som tidigare då har låtit sig intervjuas anonymt av den här James O'Keefe som driver Projekt Veritas. Och nu har han då trätt fram med sitt namn. Vad heter han nu då? Zachary någonting.
Ja, just det.
Ja, och han ställer upp då liksom alltså framför kameran och berättar om hur han började jobba på Google. Han trodde att det var liksom som vilket företag som helst. Och så märkte han efterhand att, liksom, att det kom fler och fler såna här. Alltså som att de som jobbade där, de skulle liksom vara på ett visst sätt. De skulle omfamna Googles. Alltså Google var inte längre bara ett företag, ett vinstdrivande företag, utan ett politiskt projekt. Och då började han att samla på sig bevis. Så han gick igenom olika... Ja, sådana där papper de skickade ut till personalen, och han grävde även lite djupare för att se hur de här algoritmerna fungerar och vad det är de, alltså vilka sökfunktioner. Om man skriver in vissa saker så får man inte uppnå de resultat man är ute efter, utan det enda man får upp är liksom mainstream medier och så. Och så bestämde han sig för att han klarar inte av det här längre, utan han ville berätta för världen vad det är som händer på Google. Och jag tycker att han är en väldigt beundransvärd och modig man. Och när då liksom James O'Keefe frågar honom, men det här kan ju vara farligt för dig, varför gör du det? Ja, säger han, jag har alltid haft den känslan av att jag, alltså redan sedan långt tillbaka, att jag liksom har undrat vilken slags person skulle jag vara om jag ställdes inför någon situation där det gällde att stå upp för det som är rätt och riktigt, eller att hålla tyst för att inte skapa problem för mig själv. Och jag är glad, sa han, att det visar sig att jag är en person som står upp för det som är sant och rätt och riktigt. Och jag känner så väl igen det, för att jag har också alltid haft de tankarna ända sedan jag var barn.
Mm. Ja, precis. Du har bara väntat på ett tillfälle och liksom visa att jag kan stå upp. Jag vågar vara rakryggad och göra det rätta.
Exakt.
En så kallad prövning som våra kristna vänner nog skulle kalla det. Han heter för övrigt Zachary Voorhees.
Ja, det var konstigt.
Den här killen. Ja, ja, precis. Och grejen med honom var väl att, alltså, han läckte, det sa du kanske, han läckte ju först anonymt saker till Veritas. Han var väl liksom den här initiala läckan som de citerade anonymt, eller som de intervjuade anonymt. Men så märkte han att Google visste nog ändå att det var han. Och sådär. Han fick vissa indikationer på att de var honom på spåren. Och då, så det var också en bidragande orsak till att han tyckte att det var lika bra att träda fram.
Ja.
Mm. Men det läskiga är ju att när han då gjorde det, var Googles, vad ska man säga, hämndaktioner. De har bland annat, alltså förutom att de har hört av sig till honom och liksom sådär, kommit med olika förtäckta hot mot honom, så har de alltså ringt polisen och sagt att de är oroliga att han är mentalt störd. Ja. Så polisen dyker upp hemma hos honom med liksom SWAT-team, dragna vapen och så här, därför att de har ringt in och sagt att han är kanske en farlig person och så här. Alltså rena rama, jag vet inte vad jag ska kalla det, Sovjetmetod skulle jag säga. Men jag vet inte, ens ryssarna höll på med sånt väl?
Nej, jag vet inte det i alla fall.
De sinnessjukförklarade ju folk.
Jo, det gjorde de ju. Nej, men det är fruktansvärt. Och om detta liksom, alltså, vill man veta mer om det här så ska man titta på en av våra YouTube-favoriter, nämligen Amazing Polly, som är en jätteduktig researcher och som förklarar väldigt bra hur hon har kommit fram till olika saker och liksom lägger pusslet. Men man måste titta på det, man måste vara väldigt uppmärksam, för att det är så mycket information hon kommer med.
Mm. Precis, och det här kan kännas liksom lite, vad ska man säga, lite abstrakt när man först hör det, att ja, vadå manipulerar, liksom vadå Google och vadå, men kolla, Amazing Polly förklarar det jättebra vad det handlar om, alltså, och varför det är så farligt det de håller på med, det här att manipulera sökalgoritmer och manipulera vissa begrepp och sådär, att det är. Hon tar ett exempel som illustrerar poängen väldigt bra, nämligen skjutningen, den påstådda, vad man nu vill kalla det, i Sandy Hook.
Mm.
Den som gjorde att Alex Jones åkte ut ur alla plattformar som överhuvudtaget någonsin har existerat, för att han ifrågasatte att det hade hänt, som de sa att det hade hänt.
Mm.
Och där visar Amazing Polly ett klipp på en pappa, eller påstådd pappa, eller vad vi nu ska kalla det. Att nu så har YouTube och Google gjort så att när du söker på hans namn så kommer ett förkortat klipp upp från CNN.
Ja.
Där man bara ser precis när han ställer sig vid mikrofonen och börjar tala. Och då är han väldigt sådär tårögd och så liksom, och mitt barn. Men det finns ett längre klipp, och det är också från scenen, och det ligger kvar på BitChute, tror jag det var. Eller var det Vimeo? Ja, något av det. Och där ser man när han kommer ut, och innan han har gått fram till podiet och börjat tala, hur han skrattar skrattar och skojar med de som står runt omkring och liksom sådär. Ja, ser väldigt avslappnad och uppsluppen ut, och så går han fram till podiet och så är det precis som att han går, det ser ut som en skådespelare som går in i en roll. Han tar ett djupt andetag, tittar neråt, koncentrerar sig. Sen tittar han upp och är plötsligt helt tårögd. Och så säger jag med sin poly, fick det här sista klippet där och ändra uppfattning om vad som hände i Sandy Hook. För det gjorde de med mig. Så jag förstår varför de inte vill att folk ska se det. Mm. För det ser inte klokt ut nämligen.
Nej, det är svårt att föreställa sig någonting annat än att han är en så kallad crisis actor. Och att han har fått då uppgift att spela pappa till en påstått död flicka, tror jag det var. För att han kommer ju ut och nästan vinkar till publiken. Så. Och sen, precis som du beskriver, så går han fram till podiet och så går han in i rollen och tittar ner och this is horrible, my name is this and that and my daughter died today. Alltså, varför skulle en pappa som har missat sitt barn komma ut och flina? Det finns ju inte på kartan. Och det finns alltså, det så många sådana här exempel.
Dygn efter att han... Ja, förlåt, det, vi har lite lagg här idag, märker jag. Så ni får ursäkta om vi pratar i munnen på varandra, jag och Ingrid, eller om det tar tid mellan våra, det vi säger. Men nej, jag vill bara säga, det här är alltså mindre än ett dygn efter att dottern skulle ha dött.
Ja, det är samma
dag. Det finns inte en förälder i hela världen som skulle stå där och flamsa i det läget.
Nej, nej, det är helt, ja, och det är helt obegripligt. Och det finns väldigt många sådana här konstigheter i många av de här liksom, skjutningarna. Är det enorma konstigheter. Och detta visar ju nu med sin poly tydligt att via de här läckta dokumenten att de ser till att man får inte, alltså söker man på vissa saker, man sätter ihop vissa saker, så får man inte de resultat man fick bara för något år sedan eller två. För det här med Sandy Hook, det är ju en gammal grej, och jag var ju helt insnöad på den för ett par år sedan och tittade på allt som fanns om Sandy Hook. Men nu är det då svårt att få fram de här filmerna som visar hur konstigt allting är. Som att skolan hade varit nedlagd i flera år. Det är så mycket konstigheter. Jag vågar inte säga att det inte har hänt, men konstigt är det.
Mm, precis. Och som Amazing Polly säger, varför vill de inte att folk ska researcha saker själva?
Mm. Och då säger hon det är precis som om de tror att de klarar av att se vissa saker, men pöben gör det inte. Och det är ju exakt så som journalister har resonerat i alla tider, Maria.
Ja, visst är det, absolut. Vi tål den, men pöben, populasen, plebsen, de klarar inte av det, så att vi får censurera här. Det är ju bland annat det som är tänket bakom det här med att aldrig då avslöja etnicitet på brottslingar. Mm. För då kommer högafflarna och facklarna komma fram direkt liksom. Du, Ingrid, ska vi gå vidare till terror i Östersund?
Ja, det ska vi göra. Nu har vi haft den andra bilterrorattacken i Sverige. Den första var ju i Lund på nyårsdagen. Men den har ju aldrig klassats som en terrorattack. Det var ju en man som försökte köra på folk mitt i Lund. Och stoppades genom att det var någon annan, någon taxichaufför tror jag, som var väldigt rådig. Men i alla fall så blev det ingen terrorattack, därför att han hade ju fullt med muslimska koranverser i bilen. Men de var liksom inte riktigt rätt, sa ju Jan Järpe. Så att det var ju så att han hörde röster, alltså han var mentalsjuk. Det kan också vara så att det var Allahs röst han hörde, de här koranverserna som han citerade för sig själv. Men nej, han var mentalsjuk, så det skulle inte klassas som terror.
En del skulle kanske invända att Allah är mentalsjuk. Så att,
kan ju vara detsamma. Nej, men det är ju intressant att de vill inte att vi ska få veta att det är terrorattacker. Utan det är bara någon random mentalsjuk person. Och det kan hända var som helst och vem som helst och sådär. Men i det här fallet som nu då skedde i förrgår, att en uzbekisk person försökte köra på folk i Östersund, det har nu faktiskt de klassat som en terrorattack, eller åtminstone förberedelse till terrorattack. Och jag vet inte varför, om det är just för att det var en uzbek. För att både du och jag och många andra har ju lagt märke till att väldigt många av de terrorförsök, terrormisstankar som har funnits i Sverige handlar om personer från Uzbekistan.
Däribland Akilov.
Exakt. Exakt, och det visar sig att den här personen som har gripits nu, han har tydligen haft kontakter med Akilov som dödade 5 personer på Drottninggatan. 5 var det väl? Ja, 5 eller 6. Ja. Mm. Och då kan man ju undra så här, ja, alltså, och du vet det här fallet som var så stor rättegång om, där de gjorde tillslag och liksom grep en massa personer, och så slutade det med en, det bidde en tumme av det hela. Det var bara någon eller två som dömdes, och det var inte för terrorförberedelse utan det var terrorfinansiering eller vad det var. På grund av en klantigt genomförd rättegång av åklagaren.
Mm. Mm. Var det de här som hade, härjade i Stockholms hamn eller vad det var? Eller jag tänker på någonting annat?
Ja, det är något annat. De gjorde 2 tillslag. De gjorde 1 tillslag inom Stockholms förort, och så var det något uppifrån Jämtland, va? Av någon anledning så är det ju, så bor ju väldigt många spekor där i Jämtland. Och Östersund ligger ju i Jämtland. Och då undrar varför?
Ja, precis. Jag undrar vad dina fåglar har att säga om den här göken.
Ja, så här är det, har de att säga. Att den här mannen, han har varit i Sverige förut. Han har sökt asyl, inte fått det, så han har avvisats. Men så kom han tillbaka! Och då är det ju så att ja, det verkar som om man kan söka asyl 1 miljon gånger i Sverige. Det spelar ingen roll hur många gånger man har fått nej. Det är bara att komma igen och igen och igen. Så nu hade han till den nya asylansökan inne. Och det kan också vara så att han har flera identiteter. Det finns ju ingen kontroll på det heller, det vet vi. Det finns ju folk som har haft 8 identiteter och som plockat ut 8 bidrag. Och ja, det är helt vansinnigt. Men han har alltså tidigare bedömts inte ha asylskäl utan skulle ut härifrån. Men det är ju bara att komma tillbaka. Men vad är det då med dessa uzbek? Jo, jag ska först säga så här. Att då kanske ni har läst någonstans att han kommer från Kazakstan. Men det är så här att han har uzbekiskt ursprung. Men han har tydligen bott i Kazakstan och kanske till och med blivit medborgare där, men han är uzbek.
Okej. Okay. Ja, det såg jag också någonting om att han var från Kazakstan, men ja.
Mm. Men då är det så här, varför är det så? Jo, alltså när Sovjetunionen styrde Uzbekistan så var ju då liksom islam och kristendom för den delen nedtryckta. Man fick ju inte vara religiös, man skulle bara tro på Karl Marx och Lenin och Stalin och dem. Men så när då Sovjetunionen föll, då började ju då muslimer säga, åh, nu ska vi ha våra moskéer och allt det där. Och detta gillade inte den sekulära regeringen i Uzbekistan. Så de slog ner ganska hårt på den muslimska befolkningen. Vilket fick många då att fly, och många valde då Sverige och Jämtland. Och detta gillar heller inte den uzbekiska säkerhetstjänsten, utan de bedriver sånt här flyktingspionage, att de söker upp uzbeker i Sverige exempelvis och vill tvinga dem att samarbeta med säkerhetstjänsten och sådär. Och om de inte vill så bestraffas de på olika sätt. Vi vet ju att de försökte döda den här salafistiska imamen Obid Nazarov för några år sedan.
Mm.
Men det är ju också så här att svenska myndigheter, de begriper ju inte liksom fördelen med att samarbeta med andra länders säkerhetstjänster. För vi vet att den svenska säkerhetstjänsten fick tips från både ryska och uzbekiska säkerhetstjänsten om Rakhmat Akilov. Att han var farlig. Att han var en terrorist. Okay. Och det struntade man i, och det var därför 5 människor dog på Drottninggatan.
Jag vill svära nu, så det kommer jag göra. Fy fan, rent ut sagt.
Ja, det är så vedervärdigt så att man blir helt galen. Och detta går ju igen. Först, vi tar inte emot råd från andra säkerhetstjänster. Vi låter de här människorna springa omkring fritt. Och senare väl då kommer tips. För då ska jag inte tro att Kling och Klang eller Säpo kan någonting själva. Utan de får ju tips från andra säkerhetstjänster och även privata säkerhetstjänster. Och när de då slår till så lyckas de sen inte få till ett åtal som håller. Det är en sån slapphet, en sån inkompetens att man blir helt vansinnig. Och återigen tänker man, nej, de kanske inte vill. De vill ju förstöra Sverige. De vill ju ställa till ett helvete för svenska folket.
Mm. Ja, och skulle någon mot förmodan bli dömd för någonting så är det så mesiga straff så att man blir helt matt. Det är helt meningslöst. Mm. Vederbörande är ändå ute och springer igen. Nu var de tvungna att ge Akilov livstid, men förvisso, men ändå. Nej, men jag tänker så här också. Finns det inte jag vet inte om du känner till detta, men alltså, är det inte så att det finns en lista över så kallade säkra länder varifrån man liksom nästan får automatiskt
avslag
precis om man söker asyl?
Jo, så är det.
Och där måste väl Uzbekistan ingå, för det är väl inte krig i Uzbekistan, vad jag vet.
Nej, men då kommer de väl med det att ja, men jag är muslim och jag blir förtryckt och vi får inte lov att utöva vår religion och de är fruktansvärda. Mm. Och då blir det ju liksom sådana personliga skäl.
För jag för mig att det var, jag läste för ett par år sedan om att det var folk från Balkan som sökte asyl, alltså nu långt efter kriget. Mm. Och att de får per automatik avslag.
Mm.
Men okej, okay, då kan inte de heller hävda att de är förtryckta i Bosnien eller Serbien eller vad de nu är. Så att, jag tycker inte vi ska släppa in fler uzbeker. Vad säger du?
Nej, jag tycker det är totalstopp. Jag säger nej, ut.
Ja, det säger vi. Du, nu ska vi till mitt nya favoritämne.
Ja. Jeffrey Epstein.
Just precis, Mr. Jeffrey Epstein. Han är ju död, som ni säkert alla vet. Hur det gick till däremot, det vet vi inte riktigt än. Men nu har de åtminstone offentliggjort resultatet från obduktionen.
Ja.
Och hör och häpna, Ingrid. Det finns ingenting i denna obduktion som pekar på att han skulle ha hängt sig, som det sades.
Nej, just det.
Däremot så har han skador på tungbenet, eller ett knäckt tungben.
Mm.
Och det är ganska typiskt för strypning.
Ja.
Ja. Och fåglar har ju viskat även om detta, vad jag kan begripa.
Ja, så är det. Alltså, det är ju, alltså, detta var en ganska storväxt kar. Så att min första fråga var, hur kunde någon springa in och strypa honom utan att han gjorde motstånd? Och då har jag ju fåglar som kan sånt där, som vet hur man tar folk av daga. Och säger att ett väldigt, väldigt effektivt sätt är att man slår ett så kallat karateslag, ett handkantslag mot strupen. Och det kan till och med knäcka det där tungbenet på en gång. Och sen är han liksom, ja, då har han svimmat av och då kan man strypa honom färdigt.
Mm.
Det skulle också kunna vara så att man har gett honom någon slags injektion för att han skulle bli medvetslös och sen strypa. Så att därför så har man varit väldigt noggrann när man har gjort liksom toxikologiundersökningen. Och man har tittat särskilt på sådana ställen där man inte brukar sätta sprutor, som i fingertopparna, du vet, under naglarna och så. Och man har också letat efter om det fanns skador på tänder, svullnader i näsan eller munnen, just för att se om det ligger något bakom det här ryktet som säger att någon har skrikit från cellen, andas, andas. Det skulle kunna vara att de har försökt att få honom att du vet, andas in någonting giftigt för att så sätta honom ur funktion för att sen kunna strypa.
Men okay, jag fick för mig att det var förra självmordsförsöket. Observera nu mina citattecken i luften här. Det var då någon ska ha hört skrika andas, Epstein. Alltså hur som helst så är det ju så här att de kan ha varit, om vi nu säger att det är någon annan som har gjort det här, då kan det ha varit fler än en person. Då kan det vara två som har övermannat honom.
Mm.
Och jag menar, precis som din fåglar påpekar, man kan ju snabbt ge honom, bara sticka en spruta någonstans liksom, så att han tuppar av och sen så kan man fullgöra jobbet.
Ja, och så det vi väntar på nu, det är alltså toxikologirapporten. Finns det någonting som han har, ja, du vet, injicerats med? Men så vitt jag förstår så har man ännu inte kunnat fastställa själva dödsorsaken.
Nej, den står listad som okänd, eller under utredning.
Mm.
Men det intressanta med det här knäckta tungbenet är då att, vad jag förstår, det kan hända när man hänger sig. Men då ska man vara extremt, extremt tung och gärna hoppa från en hög höjd.
Ja.
Du vet, som vissa människor gör när de hänger sig. Då kan det hända, men det är inget av detta stämmer på Epstein. Utan han ska enligt uppgift ha fäst ett lakan vid överdelen av sin våning sen och sen lutat sig framåt tills han kvädes. Men då undrar jag, då har du sagt hela tiden att de har inte tyglakan på den här avdelningen där han har suttit, utan allting är av papper, papperslakan.
Mm.
Och just för att folk inte ska kunna hänga sig eller skada sig själva, så finns det papperslakan och det är jättehögt i tak, så du kan inte fästa någonting i taket. Det finns ingenting du kan fästa i väggar och sånt liksom. Och, men då har han, varför har han haft tillgång till ett tyglakan, undrar jag. Varför satt han där ensam? Han hade ju en rumskamrat fram till bara liksom, kvällen innan detta hände. Då flyttade den här rumskamraten helt plötsligt så han blev ensam. De två vakterna som skulle ha hållit honom under uppsikt, de har somnat, har du kommit fram nu.
Samtidigt som kamerorna var ur funktion.
Mm. Och jag tänker så här, vad det gäller de här vakterna som somnar, då heter ju då att de har fått sparken båda två nu. Ja, och det är också, det sa Paul Joseph Watson en gång, ja, då slänger man dem under bussen. Liksom, att det är deras fel. Kan någon ha gett dem något medel i kaffet eller så, du vet?
Mm.
För att de ska somna.
Mm. Finns alla möjliga varianter hur det här går till. Den enda icke-möjliga varianten, det är den officiella som kom ut direkt.
Mm. Och det intressanta är ju, varför är mainstream media, jag fick den här frågan av en lyssnare faktiskt efter förra veckans program, varför är de så sugna på den här självmordsförklaringen? Ja, så ja, det beror ju på att mainstream media går djupa statens ärenden.
Mm. Visst, och djupa staten basonerade ju ut det här direkt, att det var ett självmord. Det var som vi pratade om förra gången, att Aftonbladet gick direkt ut och hånade Donald Trump för att han hade retweetat någon som tyckte att här fanns en hund begraven.
Mm. Ja, det håller de fortfarande på att tjafsa om på Twitter. Det är Terrence K. Williams, komikern. Mm. Och de håller på att hacka på honom hela tiden. Liksom. Och det är det ena och det andra. Och han har massor med dödshot och ditten datten. Och, ja. Anderson Cooper har suttit och gjort sig lustig över honom på CNN. Och, ja. Men en annan intressant grej som har hänt här med Epstein, det är ju då att alltså dagen innan han hittades död på fredagen, alltså förra fredagen, för en vecka sedan, så offentliggjorde man en massa tidigare hemligstämplade dokument, domstolsdokument från en stämningsansökan som ingavs 2015. Tidigare så har man ju då, för den här stämningsansökan ledde aldrig någonstans, så då har man tyckt att de här dokumenten ska vara hemligstämplade. Men man förhörde alltså i samband med den privata, eller ja, vad heter det, civila stämningen eller vad man kallar det. Det var alltså inte ett brottmål den gången, utan det var ett av Epsteins offer, en kvinna som heter Virginia Roberts Joffrey. Hon stämde Jeffrey Epsteins ex-flickvän Ghislaine Maxwell, som hon ju heter. Man ska inte uttala S, det har jag lärt mig nu. Ja. Ghislaine Maxwell. Och hon var ju då Epsteins modellmamma. Och den här Virginia Roberts Joffrey, hon stämde henne liksom privat. Och i samband med detta så förhörde man massor med människor. Tog in vittnesmål då om vad som hade förevarit. Och bland annat visar sig nu då när de här offentliggörs, de här dokumenten. Är det två svenska tjejer som är inblandade i Epsteins sexslaveri.
Ja, vilket du så föredömligt skrev en artikel om igår som vi länkar till.
Ja, och det som förvånar mig nu när jag har jobbat med den artikeln, det har tagit några dagar för att jag var tvungen att plöja igenom en massa material för, liksom, för att det skulle bli rätt allting och sådär. Det är att ingen annan har tagit tag i detta. Det är väl en ganska självklar nyhet i Sverige att åtminstone två unga svenska tjejer har varit inblandade i Epsteins sexslaveri-ring.
Alltså det är ju helt obegripligt. Med journalistiska, normaljournalistiska mått mätt är det helt obegripligt. Det är ju världens smaskigaste nyhet. Varför skulle inte svenska medier kasta sig över det? Här har vi en internationell skandal som visar sig ha kopplingar till svenskar.
Ja, för det slutar ju inte där heller. Alltså den ena svenska tjejen, hon var som Johanna heter hon, vi har pixlat hennes ansikte och vi har inte nämnt hennes efternamn för att jag tyckte inte det kändes riktigt bra om hon nu är liksom, hon är 40-årsåldern nu och kanske bor i Sverige igen och ja. Mm. Hon var 21, blev rekryterad och gick hon på college i Florida. Och då blev hon rekryterad av den här Ghislaine Maxwell. Och hon har varit med på bland annat på en fest tillsammans med Virginia Roberts Joffrey och prins Andrew. Och det är bland annat det hon vittnar om. Hon vittnar även om det hon själv har blivit utsatt för. Alltså det här att hon har själv då tvingats ha sex med Epstein och så vidare. Då. Och det är ju en sak. Det är också det är sorgligt och tragiskt och hemskt. Men vad som är ännu knasigare, det är att Epstein har ju en ex-flickvän, om man nu ska kalla det. Hon är ju i 60-årsåldern, någonting va? Som heter Eva Andersson Dubin.
Mm.
Hon är gift med en kar som heter Glenn Dubin. Och hon är före detta fröken Sverige och hon är numera läkare och driver en bröstcancerklinik i New York. Och hon är då gift med en mångmiljardär. Och de här två är jättenära vänner med Epstein. Hennes butler, Eva Andersson Dubins butler, vittnar i de här papperna om att han har råkat på en 15-årig svensk tjej hemma hos dem som har suttit och bölat och varit jätterädd och skakat och sagt att hon har blivit kidnappad till den här pedofilön och så vidare. Mm. Och hela den historien är också helt sjuk och borde vara någonting som svenska kvällstidningar kastar sig över. Minderårig, 15-årig svensk tjej hemma hos svensk jetset miljardärska.
Som dessutom har varit fröken Sverige och 1985 ledde Melodifestivalen.
Kan du begripa att ingen har skrivit en rad om detta mer än jag?
Ja, jag tror helt enkelt att det är så här. Att svenska medier vill bara lägga Epstein-skandalen bakom sig. De är inte intresserade av att fortsätta driva detta. Utan nu är han död, det var självmord. Så, white again, nu går vi vidare. Det här, här finns inget att säga. Cirkulera.
ja, precis. Man kan inte dra någon annan slutsats. Och därför vill jag be er att sprida den artikeln så mycket ni kan. Bara för att jäklas med dem. För det är uppenbart att vissa vill inte att folk ska veta om den här svenskkopplingen av en eller annan anledning. Om det handlar om att man är rädd för de här familjen Dubin eller vad det nu handlar om. Jag vet inte. Men jag tycker ni ska sprida den nyheten att det finns en koppling till Sverige.
Ja, det ska ni definitivt göra. En annan som har kopplingar till Sverige är ju Greta Thunberg.
Ja, vad heter hon egentligen?
Greta Thunberg! Alltså, jag tycker inte, det är inte lika roligt längre. För att jag är faktiskt väldigt orolig för henne. Jag tycker synd om henne. Jag fick en länk idag på en sida man kan gå in på som heter windy.com. Där man kan se Gretas tur, alltså båten då, Malaysia 2. Och vad är det, tredje dagen eller någonting sånt nu va?
Seglade väl i onsdags. Ja, precis.
Ja. Ja,
onsdag, torsdag, fredag. Dag 3 måste det vara idag, ja.
Och de har ju alltså inte kommit längre än... De är precis norr om Spaniens västkust. Och du ser, man tittar här så... Liksom, jag tror att de här färgerna betyder att ju rödare det är, desto värre stormar är det. Och hittills så har de mest seglat i liksom grön färg, om du förstår vad jag menar. Och nu måste de ju in i de här stormarna. Detta är stormperioden, Maria. De är ute på mitt på Atlanten i denna ganska lilla båt.
Men alltså, vänta nu. De skulle väl inte ta det i hållet? De skulle ju segla den norra rutten.
Nej då, det gör de inte. Där är det ännu mer stormare enligt den här kartan.
Okej.
Så att det är nog så att de helt... Ja, det är nog så att de går söder här nu. Nu är de på väg lite nordväst. Och så ska de in i ett sånt orange område nu. Sen kommer det lite grönt igen. Men ovanför det är det rött. Alltså, jag vet inte. Och jag tycker jättesyn om henne. Alltså, jag kan föreställa mig. Tänk dig en 16-åring. Vad jag vet, helt utan segelvana. Ut i en sån här båt. Så pass liten båt. Ut i ett stormigt Atlanten. Om jag hade varit Greta hade jag varit livrädd.
Det var det första jag sa, Ingrid, när vi tog upp detta, när vi pratade om den här båten, det är att jag aldrig i livet, och då är jag ändå väldigt flygrädd, hade väl hellre åkt båten och flygit, men inte en sån båt. Alltså då pratar jag ju kryssningsfartyg eller liknande. Va? Även det kan ju säkert vara skitläskigt med tanke på väderlek på Atlanten. Inte olekleka, men kan jag tänka mig. Men alltså, hon har ju pappa med sig. Sant är ju det.
Mm-hmm. Men vad ska han göra?
Ja, det vet jag inte.
Men han kanske kan göra henne
en
något.
Hink. Den här hinken har ju valsat runt i alla möjliga, på alla möjliga bilder. En blå hink som hänger ute på däck där det står bara bajs eller någonting sånt där. Det är där de får. För det finns ju ingen toalett på båten.
Nej. Och som sagt, det här är en båt för proffs. Och även om det är proffsen som styr båten, så de är ju vana vid detta. De tycker det är en utmaning och det är coolt att segla mitt i stormar och så. Men en helt seglingsovan tösabit på 16 år. Och jag tror, förstår du, att hon har blivit pressad till att göra detta. För att de som styr henne har sagt, tänk vilken uppmärksamhet du får. Det är 12 dagar eller vad det nu är. Och de kommer skriva varenda dag. Det blir fantastiskt att du gör detta. Och hon vågar ju inte säga nej nu, det tror jag. Inte jag.
Nej, nej alltså, och sen undrar jag också hur det är med hennes konsekvenstänk. Mm. Jag känner ju till en del om hennes diagnos. Och autister har ett speciellt sätt att tänka. Det är ju lite olika beroende på sådär, intelligensnivå och lite andra saker. Och alla autister är ju inte likadana heller för den delen. Så att, men jag undrar liksom, kunde hon... Ett problem man ofta har när man är på autismspektrat, det är att föreställa sig saker abstrakt. Mm. Alltså att tänka sig saker man inte har varit med om innan. Mm. Det är bland annat därför autistiska personer har så svårt för förändringar. Mm. Därför att de tycker det är extremt obehagligt när det händer någonting som de inte vet hur det kommer att kännas eller hur det kommer att se ut. Och jag undrar om Greta har kunnat, det kallas ju theory of mind, det här liksom att kunna tänka sig in i saker i liksom fiktiva scenarier. Jag undrar om Greta har kunnat tänka igenom detta på liksom, förstår du vad jag menar? Mm. Alltså kunna tänka sig in i hur det faktiskt är att sitta i den här lilla rangliga båten mitt ute på Atlanten. För jag läste att hon sa att ja, nej men jag kanske blir lite sjösjuk, men det är ju, du vet sådär va. Men jag undrar, har hon verkligen kunnat ta in hur överjävligt det kanske blir?
Nej, det tror jag inte. För att jag tror att det de ofta saknar, det är ju fantasi. Som du sa, att föreställa sig saker man inte har varit med om. Och jag har svårt att tänka mig att de har visat henne filmer på hur det ser ut när det stormar på Atlanten. Därför att då hade hon kanske faktiskt blivit rädd och sagt att jag vill inte göra detta. Och jag menar att de exploaterar henne. Alltså att till och med hennes egna föräldrar, ja, det är ju de som främst gör det. Men det finns ju även andra högre upp som drar i de här trådarna. Men ska vi spela upp det här klippet?
Mm. Det gör vi. Det är journalisten Brendan O'Neill som pratar om Greta, och det låter så här.
I think actually what adults have done to Greta Thunberg, and I mean teachers and politicians and celebrities, I think what they have done to her is unforgivable. They have pumped this young, pretty fragile girl full of the politics of fear, full of a sense of doom. They have convinced her that the planet is burning and that people will soon die. That is not a responsible way for adults to engage with children. We are meant to inspire children. We are meant to give children hope. What we are currently doing through the eco-hysteria is pumping children with fear. And I think the exploitation of Greta Thunberg does two bad things. Firstly, I think it is probably going to be harmful to her in the long term. And secondly, as you say, Julia, it is explicitly a way of shutting down dissent against the environmentalist ideology, because anyone who now raises criticisms will be told, you are criticizing a child, how dare you? So I think there's a very cynical, censorious component to it.
Mm. Yeah, jag tycker han har helt rätt.
Ja, det är spot on alltså. Det är spot on. De har skapat Greta för att kunna utöva utpressning på alla som inte tror på klimathysterin, kan man säga, i ett nötskal att han säger.
Ja.
Och de skiter i henne som person och hur hon kommer att må av detta och hur hon mår av detta.
Ja, och det är att han också säger att alltså vi vuxna ska ju ingjuta mod och hopp om framtiden i våra barn. Istället så gör en massa föräldrar raka motsatsen, nämligen skrämmer skiten ur den unga generationen. Och jag satt och såg något klipp här med alltså såna här klimathysteriska kvinnor som var ute i skogen och hade något läger och skrek till träden, vi älskar er, vi kramar er, vi människor, vi vill att ni ska inte göra så här, men vi älskar er träd, hör ni det?
Gud, hjälp mig. Mm. Alltså, du och jag såg nyligen också ett klipp med någon ung flicka som... blev intervjuad i samband med, tror jag, någon sån här klimatdemonstration. Och hon var väldigt, hon stod och grät alldeles förtvivlat. Och var uppenbarligen livrädd. Och hon liksom stod och hulkade. Och, ja, jag vet inte vad som ska hända. Om ingen gör något, då kommer... Så här. Helt hysterisk. Det var jätteobehagligt att se. Ung tjej på kanske, jag inte vet jag, 13, 14, 15 år liksom. Helt övertygad om att hon... Alltså dödsångest.
Ja, det är fasansfullt. Alltså, det är inte klokt. Och jag är som sagt väldigt orolig för att det faktiskt kommer att hända Greta någonting på den här resan. Antingen att hon trillar i sjön och drunknar. Eller att hon blir helt knäpp i huvudet av den här plågan som det här måste vara för henne. Och att hon inte kommer att våga säga släppa av mig. Och förresten, var skulle de släppa av henne?
Ja, precis. Var ska de? Men då seglar man inte förbi någon jävla ö någonstans där man kan gå av, eller?
Nej, ja, jag tror inte det. Det är inte så många öar i Atlanten.
Ja. Vi hoppas ju att vi ber en liten bön för Greta, för jag vill absolut inte henne någonting illa som person och som liten tjej liksom, utan jag hoppas att det går bra för henne, att hon inte mår allt för illa, men det hemska är som sagt, varför utsätter de henne för det här? Det är ju dåligt omdöme, räcker liksom inte för att beskriva det är rent drakoniskt ju.
Jag skulle säga att det är barnmisshandel. Det går inte att beskriva det på något annat sätt. Det är rent tortyr. Uff, stackars lilla Greta.
Vi måste ta agenteriet nu. Som
ja, hur mycket pengar har vi fått från Putin den här veckan, Maria?
Åh, massor. Jag såg att Björn Björkqvist skrev det på Twitter. Att, kan man få pengar från Putin? Var ansöker man?
Ja, det var roligt. Ja. Men alltså, det här bygger ju på en stor artikel, en jättelång artikel i New York Times som kom ut häromdagen. Och du upptäckte ju då, alltså det var ju så roligt så vi höll på att skratta ihjäl. Och så ni ser ju det på bilden. Jag vet inte om ni ser bilden, men den här bilden är så liten när man tittar på Spreaker och på Podbean. Va? Det var ju mycket bättre på YouTube där den var stor.
Ja, den är ju stor på vår hemsida, ingridomaria.se. Där lägger jag upp alla poddar ju.
Just det, och det är där ska man gå in, därför att där lägger du ju länkarna till. Alltså man kan ju lyssna på Spreaker eller Podbean där på vår hemsida.
Jag bäddar in så att det ser lite snyggare ut än om man bara lägger länkarna. Och då lägger jag hela bilden liksom som överst. Så då kan ni kolla in den i ordentligt, för det är vår gode vän som... gör bilderna åt oss, alltså inte ointressant, utan den andra personen som hjälper oss med bilder har gjort tagit en fin skärmdump av New York Times hemsida, där de i sin tur har dumpat då fyra svenska altmedier. Det är Samnytt, det är Nyheter Idag, det är Fria Tider och det är Nya Tider. Och just den dag när de tog den dumpen, vem var då på Fria Tiders etta om inte
Ingrid och Maria? Så vi är alltså med på bild i New York Times. Trodde du det? Att det skulle hända någon gång?
Ja, det är så sjukt roligt alltså. Men det här är ju egentligen bara en parentes, och det är ju det att Ingrid och jag tycker så här lite. Men alltså, det allra mest tragikomiska med den här artikeln, det var ju två saker. Dels att den var helt proppfull med faktafel. New York Times har skickat hit en reporter till Sverige. Jag kommer inte ihåg vad hon heter nu.
Joe Becker.
Just det, ja. Och hon har tagit hjälp av DN då, i tron att det är en riktig tidning uppenbarligen. Och att de har koll på saker och ting. Vilket de ju inte har. Det kunde vi ju talat om för henne. Men det, ja. Så att de, DN och New York Times i oskön förening, har tillsammans plockat fram en massa alternativa fakta. Bland annat att Sverigedemokraterna 2010 ska ha bjudit hit Richard Spencer till Sverige. Och Richard Spencer är en alt-right-person. Och de kallar ju honom för rasideolog och allt vad nu är. Men utan att gå in på det. Den personen de syftar på, det är ju din gamle kompis Robert Spencer.
Ja, islamkritikern, korankännaren, den som driver Jihad Watch. Som är otroligt kunnig. Han måste vara en av världens mest kunniga personer när det gäller islam. Han slår ju varenda imam i debatter.
Och han är ju liksom så långt från, han är ju inte någon white supremacist, alltså han har ju ingenting med någonting sånt att göra. Han är bara islamkännare kan man säga.
Och kritiker.
Och liksom, så det var ju en fadäs. Och sen var det massa andra också felaktiga uppgifter. Och jag såg att en av de första som blev vansinniga var ju Mattias Karlsson, SDs avgående gruppledare. Han skrev med en gång på Facebook att vi kommer att begära rättelse och en ursäkt från New York Times. Och sen gick även Jomshoff till attack och kallade det för fake news och sådär. Och Jomshoff blev även väldigt förbannad på Annie Lööf, för hon applåderade ju detta och tyckte att åh, det var så fantastiskt. Åh, vad bra det var.
Vilken bra artikel.
Vad sa du?
Ja, vilken bra artikel. Och hur bara säga det, att själva kontentan i artikeln, det är så här: hur kan det komma sig att i Sverige så växer ett populistiskt parti som Sverigedemokraterna? Det har absolut ingenting att göra med situationen i Sverige. Det kan New York Times avslöja. Det har att göra med alla dessa alternativa medier som i sin tur alla är ryska agenter och får pengar från Putin, så att vi kan lura i svenska folket att här är det, sker det massor med våldtäkter, gruppvåldtäkter, mord, kidnappningar, explosioner, skjutningar, rån, ja, you name it. Vi lurar i svenska folket att det är så. Och då är de så dumma så de tror på det, fast de aldrig har sett det någon annanstans, så tror de på det, och därför röstar de på Sverigedemokraterna. Det är kontentan av New York Times artikel. Och jag tror inte alls att de har blivit lurade av Dagens Nyheter, för de är samma skrot och korn. Hon har skickats hit med uppdraget att skriva den här artikeln. Och det finns inte ett enda bevis. Alltså man har minimala, jo, alltså att Chang Frick har ju påstått om arbetat för Russia Today. Det har han ju inte alls. Han var ju frilansfotograf innan han startade Nyheter Idag. Och var ute och filmade bilbränder och upplopp. Och sålde till alla som var intresserade. Och RT köpte en del av hans grejer. Är det Putins pengar då? Och så var det någon annan. Jo, det är ju Eger Putin och på Samhällsnytt som ju råkar komma från Ryssland.
Ja, och det är även det att Chang har en rysk sambo.
Ja,
tror jag.
Ja.
Skulle vara suspekt då, antar jag. Jag vet inte. Jag skrev att ja, men min sambo kommer från samma stad som, vad heter han? DNs chefredaktör.
Peter Wolodarski.
Ja, min sambo kommer från samma stad som Peter Wolodarskis pappa. Mm. Så då är ju han också rysk spion, uppenbarligen.
Mm.
Det är så fånigt alltihop att de inte skämt. Bara läsa upp vad Annie Lööf skrev på Twitter när hon jublade. Hon skrev så här: mycket läsvärd granskning i New York om hur Sverige är i fokus för en global högerextrem desinformationskampanj om hur alternativmedier får stöd från olika internationella nätverk för att sprida negativ och falsk bild av Sverige. Okej, ja, och så skriver Jomshoff det. Det skulle vara klädsamt om Annie Lööf för en gång skulle kunna sluta sprida fake news. Lite källkritisk granskning skulle inte heller skada. Nej.
Och det konstigaste av allt detta är väl... Ja, kör du.
Ja, men det läskiga är ju att hon tror verkligen på detta. Alltså, har man minsta lilla sunt förnuft i huvudet så tänker man ju att, du vet, Ockhams rakkniv, den enklaste förklaringen är ju nästan alltid den rätta.
Mm.
Och den enklaste förklaringen i det här fallet är ju att allt media går så bra i Sverige. Det är ju att folk är väldigt frustrerade. Och att mainstream-medierna inte sköter sitt jobb, det är ju den enklaste förklaringen. Mm. Inte någon rysk. Och jag menar, folk hade väl inte konsumerat och liksom inom citationstecken gått på de här nyheterna om det inte alls låg någonting i det, om det inte resonerade med saker som människor ser i sin vardag.
Absolut, självklart är det så. Och jag menar, till och med mainstream-medierna måste ju rapportera när ett helt hyreshus i Linköping sprängs i bitar, när folk mördas på öppen gata, när det är gängskjutningar och så. Allt det vet ju folk att det är fakta. Vad vi ger dem är ju att vi analyserar det. Varför händer det här? Vilka är det som gör det? Och vad är det för utveckling Sverige har gått igenom? Var befinner vi oss nu jämfört med hur det var på 60-70-talet? Det är den bilden vi ger. För de vill ju
Alltså de vet ju att folk vet att kriminaliteten är fullständigt galopperande. Men de ska då tro att det beror på socioekonomiska orsaker och rasism. Och vi ska skicka lite mer pengar till integration så kommer allt att lösa sig. Det är ju inte att vi rapporterar om det, utan det är hur vi rapporterar om. Att vi sätter in det i ett sammanhang och hjälper folk att förstå vad det är som har hänt i Sverige.
Och detta var ju så himla jobbigt, Ingrid, med den här reaktionen då från bland annat Annie Lööf och andra. Det var väl Strandhälskan var säkert ute också som vanligt. Hon brukar ju twittra om allt som är idiotiskt. Det är ju hennes adelsmärke. Det är ju att de... Alltså jag blev nästan mest skraj därför att jag fick nu klart för mig att det är inte det att de inte håller med oss i våra åsikter. De lever i en helt annan verklighet, Ingrid. Mm. De tror verkligen att allt är frid och fröjd i Sverige. Den känslan fick jag, för vi har ju i många, vi har ju diskuterat fram och tillbaka, tror de på, själva på det de säger, eller är det ett medvetet försök att förstöra Sverige? Och det kanske är en kombination, men jag fick en känsla att liksom Annie Lööf är, hon har vanföreställningar. Alltså det är som att prata med en psykiskt sjuk person som har vanföreställningar. Hon ser inte, om Annie Lööf och jag tittar på samma sak så kommer inte vi se samma sak.
Nej.
Är du med?
Ja, det, jag är med. Och jag tror att det ligger, alltså det är ju många av våra politiker som är svagbegåvade. Och i och med att de själva lever i vita reservat och liksom bara umgås, om de umgås med någon invandrare, så är det sådana som är väldigt välanpassade och har liksom jobb på regeringskansliet och sådär. Inte för att de är särskilt mycket mer begåvade, men i alla fall, de är inte ute och liksom utför terrorattacker i alla fall. Men så att de, jag tror... Och det märker jag ju på mig själv. Att när man vaknar morgon och så kollar man liksom på nyheterna. Och så ännu en kvinna våldtagen, gruppvåldtagen. Alltså jag orkar inte läsa det längre. Därför att jag blir så förtvivlad. Och jag tror att de är ju likadana. De kanske inte ens läser det själva. De kanske bara har någon statssekreterare som kommer in. Eller någon pressekreterare som kommer in med liksom dagens skörd. Och då liksom väljer de bort sådana otäcka saker.
Det kan jag tänka mig vad det gäller Stefan Löfven till exempel, att det skrinas rätt så hårt bland vad han tillåts se och höra. Det tror jag. Men nu måste vi sy ihop säcken för idag. Nu vet ni allihop att det här är två ryska spioner ni lyssnar på.
Ja, vi badar i pengar, så ni behöver inte skicka några donationer längre. Nej, tro inte mig nu. Det var ett skämt.
I wish, jag undrar när Putin ska höra av sig med ett erbjudande.
Ja.
Nej, hörni, ha en underbar trevlig helg och sprid poddarna nu allt vad ni kan och liksom låt folk veta att vi lever och never gonna give up.
Ja, och läs artiklarna, läs den här fantastiskt intressanta berättelsen som du har som man kan läsa idag. Den kom ut igår om den svenska kopplingen till Epstein-skandalen. Och imorgon är det lördag och då kommer God ton med Gudmunder, som alltid är väldigt läsvärt. Och jag lovar att jag någon gång under de närmaste dagarna ska skriva en artikel om varför det är så många uzbeker som begår terrordåd i Sverige. Utveckla lite mer än vad jag gjorde idag.
Hurra! Det blir ett till program från Bulgarien på måndag.
Jajamän, sen åker jag hem.
Ja, och då kommer ljudet att bli lite bättre förhoppningsvis. Det var nämligen så att Ingrid tog inte med sig sin resemikrofon. Så vi har fått spela in lite sådär rudimentärt nu när hon har varit nere i Bulgarien. Och dessutom så svajar det lite ibland med uppkopplingen. Men ni får hålla till godo, för vi är snart tillbaks i gamla gängor igen.
Ja, och det lustiga är ju att mitt ljud är bättre än ditt. Och det tror jag är det som folk tycker är konstigt. Det är inte mitt ljud som borde vara dåligt. Men det beror på att min dator har bestämt sig för att spela in både dig och mig. Och vi kan inte... komma på hur... Ja, nu är det som det.
Men det är mitt ljud går in från dina högtalare. Ja. Och, ja, men vi behöver inte gå in på det. Men det ljudet kommer att bli bättre när du kommer hem igen i alla fall.
Så är det.
Ha en underbar helg alla. Vi hörs igen på måndag.
Puss och kram.